Mitt minne är ju förskräckligt bra. Och jag var tvungen att kontrollera här nu i veckan vad jag gjorde på Palmsöndagen för 2 år sedan när jag var här. Och jag gjorde i princip samma sak som jag ska göra nu i 27 minuter. Så nu kommer i alla fall när det gäller sångerna så kommer det en repris. Jag är säker på att jag sjöng den här då också, men jag kom inte på något bättre idag. För att du kom till oss som gryningsglöden och bröt Guds tystnad och vår väg mot döden. För att du fyllde världen med din kärlek och låste upp till himlen stor och härlig. För att du bar all makt i dina händer och ändå sökte dig till våra gränder. För att du fick det stelbenta och skaka och gav den minste storheten tillbaka. Så kan vi bära även mörka dagar, så kan vi känna hoppet fast vi klagar. Så kan vår viskning höras genom skriket, så kan vi känna doften av Guds rike. Så kan vi bära även mörka dagar, så kan vi känna hoppet fast vi klagar. Så kan vår viskning höras genom skriket, du är med oss. För att du gjorde rent hus i Guds tempel och tvättade bort skulden, skam och stämpel. För att du log när barnasången hördes och pratade om Gud så präster stördes. Fastän du sveks så bittert där i lunden, så var du ändå fri fast kroppen bunden. För att du tömde kalken, tog mot slagen och bar ditt kors för oss den långfredagen. Så kan vi bära även mörka dagar, så kan vi känna hoppet fast vi klagar. Så kan vår viskning höras genom skriket, så kan vi känna doften av Guds rike. Så kan vi bära även mörka dagar, så kan vi känna hoppet fast vi klagar. Så kan vår viskning höras genom skriket, du är med oss. För att en påskdag såg när graven sprängdes, när dödens sudd blev bruten och den slängdes. Kan inte ordet längre stå tiga, kan dansen leva i oss, sången stiga. För att din andes eld får allt att brinna, så hjärtan helas, murarna försvinna. När ålderns höst bär löften inför våren, i barnaskapet läker alla såren. Så kan vi bära även mörka dagar, så kan vi känna hoppet fast vi klagar. Så kan vår viskning höras genom skriket, så kan vi känna doften av Guds rike. Och det är precis det vår gemenskap är. En doft av Guds rike. Det levande ordet. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och han var fylld av nåd och sanning. Så skriver Johannes i inledningen av sitt evangelium. Sammanfattningsvis kan man alltså säga. Det levande ordet var och är. Jesus har alltid varit det och kommer alltid att vara det. Det levande ordet är Jesus. Lite bakgrund. Landet som Jesus levde i var upp eller indelat i tre provinser. Galileen i norr, Samarien i mitten och Judén i söder. I norra delen var det lite småkargt och bergigt. Lite stenigt. Ungefär som norrut här på ön. Samarien, som var det var som mellersta Gotland, kan man säga. Bördigt och rikt och sitt eget. Sudret, Judén, var lite slättland och sandigt. Galileen hade Galileiska sjön som livnärde och försörjde befolkningen med vatten. Vad samarierna egentligen hade förutom slättlandet vet jag inte. Men de överlevde trots allt. Och de hade sin egen tolkning av Gamla testamentet och lagen. Och hade ställt sig själva utanför den judiska gemenskapen. Det var ett eget litet rike i riket. Samarierna. Renläriga var de däremot i Judén. Där fanns det fina och lärda folket. Och där var makten koncentrerad. Ja, makt. Och makt förresten, det är väl ändå att ta i. För Rom hade ockuperat hela landet med alla tre provinser. Och där fanns nog den egentliga makten politiskt och ekonomiskt. Det enda som egentligen förenade de här tre provinserna, det var nog fienden, ockupationsmakten. Romarriket. Känner vi igen det? Det som skilde de här tre åt var tre falanger inom religion och kultur och historia. Och nu ska vi börja söderifrån. Där fanns alltså fariseerna. De fanns ingen annanstans, utskickade som lärare möjligtvis, men de kom ändå härifrån. Och de var kunniga inom juridik och teologi. Och Jesus verkade älska att utmana fariseerna. Men deras makt var annars odiskutabel, eller som min mormor skulle ha sagt, oomkullrunkelig. Det är väl ett underbart ord. Fariseerna var oomkullrunkeliga. Hade man någon fråga, ja, då vände man sig till fariseerna för att få svar. I mellanlandet fanns alltså samarierna. Och här var zeloterna en stark grupp. Här hade de ett starkt fäste. Zeloterna, det var en gerillarörelse. Snudd på terroristorganisation. som med alla sätt försökte bekämpa ockupationsmakten. Ofta helt meningslöst och utan framgång, men ändå, de kämpade på. Och bland Jesu lärjungar fanns också zeloter. I mellanlandet fanns alltså de, och i Galileen. Ja, Galileen var lite grann som den fattige släktingen från landet. De var egentligen ingenting. De pratade inte hebreiska. De pratade bondska eller arameiska. De hade väldigt långt till templet i Jerusalem och var sällan där. Och därför hade de ofta tappat kontakten med det högandliga och det fina religiösa livet. Galileerna ansågs egensinniga och lite svåra att ha att göra med. Ja, landet var väl som Gotland i stort sett. Med kulturskillnader från sudret, mittens rike och Dompanor. Hela landet och de tre provinserna hade ändå en sak gemensam. Men även den såg olika ut. Alla tre väntade på Messias. Men deras förväntningar och tolkningar skilde sig ändå åt. Och mitt i denna förväntan, som hade pågått i flera hundra år, så det var inget nytt påhitt. Mitt i denna förväntan så dyker alltså Jesus upp. Folket på norr, de kunde nog tänka sig en messias från deras hemtrakter. Samarierna, de brydde sig nog inte så jättemycket om var han kom ifrån. Men folket nere i Judén gick fullständigt i taket och slog bak ut. Kan något gott komma från Lärbro? Undrade hemsefolket, de förnumstiga och fina. Och det är klart att det här triggade igång Jesus. Han älskade den här utmaningen. Och evangeliet har svaret. Det levande ordet blev människa och bor fortfarande bland oss. För fariserna var detta en dårskap. För ingenstans i de skrifter som de hade lusläst utan och innan och uppifrån och ner och nerifrån och upp kunde man finna ett enda litet belägg för att Jesus skulle Messias skulle kunna komma ifrån Galileen. Guds kraft och möjligheter begränsades av det profetiska ordet. Profeternas budskap var viktigare än verkligheten. Farisén Nikodemus var ändå ett undantag som visade en öppenhet. Och Paulus lite senare var ju ännu mer öppen. Jo, vi måste ju ändå gå till botten med det här och kolla det. I första Korinthierbrevet så skriver Paulus: Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet är starkare än människorna. Guds dårskap är visare än allt vi förstår. Guds svaghet kan mer än vår styrka förmår. Vi sökte livets mening, liv livets mål, filosofi. Vi sökte nåd i lagen för att möjligtvis få fri. Men någonstans djupt här inne, bakom makter och magi, blev vi aldrig, aldrig fria. Guds dårskap är visare än allt vi förstår. Guds svaghet är mer än vi någonsin förmår. Det ord som fanns i skapelsen kom till oss och blev liv och dog för oss på korset, en förunderlig sorti. En dårskap för den verklighet och värld vi lever i. Vi är alltid, alltid fria. Vem och vad var det de väntade på? Vem och vad var det någon tjafsade om i templet? Jesus var alltså i Jerusalem för att fira lövhyddohögtiden, och han höll till i templet och undervisade. Och ryktet om honom hade gått sedan länge, och somliga var övertygade om att han verkligen var den profeten hade lovat. Andra var lika övertygade om att han definitivt inte var den profeterna lovade. Alla stora profeter hade haft påståenden och påannonsering om hans ankomst. Och nu sitter han alltså där på tempelplatsen. För folket i norr var Messias, en profet, den allra, allra, allra största. Stämde det på Jesus? Ingen förkunnar, eller har någonsin förkunnat som han. För samarierna var Messias en befriare, folkets härförare, en gerillaledare. Stämde det på Jesus? Ingen kunde väcka så starka känslor som han. För det finare folket i Judén var Messias, en rättfärdig man som hade fullständig koll på lagen och lagens tolkningar. Stämde detta på Jesus? Ingen av de tre trodde egentligen att Messias var Gud, inte ens Guds son. Det fanns inte de urgamla profetierna och undervisningarna. Och när detta antyddes av lärjungarna att Jesus, Messias, kanske var Guds son, så blev de tillsagda av Jesus att inte nämna detta högt. Vad evangeliet säger om Jesus är att han är, var och alltid kommer vara Messias, Guds son, befriaren, vår frälsare. Jesus är det levande ordet. Jesus är en sanning. Jesus är ett liv. Det är det vi predikar idag. Det levande ordet, sanningen. Livet. När världsordningar rubbas, när verkligheten ser ut som den gör, när maktspråket är så totalt och vandrar tillsammans med lögnen och hoten är så många, så är det väl en Messias vi behöver söka, vända oss till, följa och likna. Jag tror att jag också sjöng den här sången. Jag sjunger den inte ofta, men jag sjunger den vartannat år i Väte ungefär. Snälla Jesus, kom tillbaks igen. Vi behöver någon som du, som kan visa oss den rätta vägen innan vägarna tar slut. Det var länge sedan du lovade att komma, men vi hoppas att du minns ditt löfte. Vi behöver någon som du i dessa tider, någon som du bland alla dessa maktens män, någon som talar sanning och som inte ljuger, någon som ser på hela livet på ditt sätt, någon som vet vad fred och frihet kan betyda, någon som leder det. Snälla Jesus, kom tillbaks igen. Vi behöver någon som du, som kan visa oss den rätta vägen innan vägarna tar slut. Vi har väntat och försökt att hålla modet. Du har säkert sett hur illa det har gått. Hela skapelsen och varje liv på jorden står och våndas inför allting sammanbrott. Och vi tänker att det kunde vara på tiden att ditt löfte kan förverkligas och bli något som vi inte längre kan förneka. Kom tillbaks igen om du har lust och tid. För det vore inte dumt med ett mirakel och en trotsig tro när våran tro är svag. Kom och möt oss här när livet har gått vilse. Kom till oss idag. Snälla Jesus, kom tillbaks igen. Vi behöver någon som du.